Vi satt och åt middag hela familjen en kväll. Jag frågade min 6-åriga dotter hur hon hade haft det på fotbollsträningen. Hon berättade att de hade delats upp i 2 lag och spelat match. Blåa laget mot gröna laget. Blåa laget vann och Felicia hade varit målvakt och gjort flera supersnygga räddningar. Felicia, sa jag. Vem är det nu igen? Är det hon, den svarta tjejen? Min dotter tittar på mig som om jag vore en rymdvarelse. Nej, Felicia är inte svart, sa hon och hade ansiktsuttrycket som man har när man pratar med en korkad pappa. Felicia är brun, sa min dotter. Och hon hade såklart rätt. Felicia är brun. Men jag hade också rätt. Felicia är svart. Min dotter hade ännu inte greppat den märkligheten i språket att när vi pratar om hudfärg så pratar vi inte om hudens färg. När vi pratar om hudfärg så pratar vi om vilket lag man tillhör. Jag förklarade för min dotter att de med hud i olika nyanser av rosa och beige är med i vita laget. De med olika sorts brun hud är med i svarta laget. Om de härstammar från Afrika alltså. Annars kanske de är med i det bruna laget med spelare från lite varstans i världen. Jag var himla nöjd med min pedagogiska fotbollsmetafor. Men min dotter hade en fråga. Vilket lag är bäst då? Plötsligt kändes fotbollsmetaforen helt värdelös. Jag mumlade något om att alla färger är lika bra och att vi egentligen spelar i samma lag allihop. Men skadan var redan skedd. Jag hade öppnat min 6-åriga dotters ögon för det faktum att vår hudfärg placerar oss i olika lag. Du lyssnar på Känsligt läge i P1. Den här säsongen av Känsligt läge handlar om vad kroppen gör med själen. Vem blir man av att ha en särskild kropp? Hur påverkas din personlighet av att din kropp ser ut eller fungerar på ett särskilt sätt? Och är det någon skillnad på vem du känner att du är på insidan jämfört med vem du uppfattas vara på utsidan? Jag heter Uje Brandelius. I dagens program ska vi prata om det som definierar oss som personer, kanske mer än någonting annat. Det är i särklass mest synliga på kroppen, vår hudfärg. Vi ska få träffa Stefano. Han är 28 år och båda hans föräldrar kommer från Sydsudan i Afrika. Stefano själv har bott i Sverige hela sitt liv. Han har under sin uppväxt blivit ständigt påmind om att han har en mörkare hudfärg än omgivningen. Det började redan under uppväxtåren i Karlskoga i Värmland, när han som ensam svart i klassen fick ta emot sina klasskamraters reaktioner.
De är väldigt fundersamma, mycket frågor. Jag kan inte säga att allting kom i form, någon form av rasism. Jag tror barn var också nyfikna. De träffar en person som ser annorlunda ut gentemot alla andra. Och det är självklart att man är ett litet barn. Man vill veta, man har många frågor när det gäller allting egentligen när man är liten. Så jag förstår att många kom fram och frågade typ varför är du mörk, varför är du brun eller varför är du svart? Har du inte duschat? Kunde de säga på dagis, minns jag. Man blev påmind om sin hudfärg väldigt ofta.
Sa du någonting till din kompis någon gång? Alltså, sa du emot?
Från början var jag kanske lika förvirrad som de var. Jag visste inte riktigt jag skulle svara på frågan. Hur svarar man på varför man har en viss hudfärg när man är 6-7 år gammal? Det enda man vet är att ens föräldrar har den hudfärgen och det är det enda svaret jag kunde ge dem. Men det ledde också ibland till slagsmål, konflikter när man väl förstod att det här var försök för att få dig arg och ledsen att påpeka din hudfärg.
Hur var det att vara den med en annan hudfärg? Alltså, kunde du längta efter ett sammanhang där du inte behövde tänka på din hudfärg? Eller vad kände du?
Jag tror jag längtade till svarta människor generellt. Det är nog varför jag, när jag kunde se svarta rappare, boxare, artister, kunde känna väldigt stark koppling till dem, fast vi egentligen inte hade någonting med varandra att göra. Det var svarta amerikaner på tv. Men de var svarta som jag var.
Och så småningom så hamnade du i en annan miljö.
Exakt.
För du och din familj flyttade från Karlskoga och Värmland till Botkyrka.
Precis.
Vad hände där?
det var det tvärtom. Det var det, inte tvärtom, men det var inte så många etniska svenska personer i klassen. Nästan alla hade utländska föräldrar. Men det var ännu mer, för det var större fokus nu på hudfärgen. Nu var det var hierarkiskt. Det var som om, igen, svart var negativt och vara mindre svart var positivt.
Men du menar att i det mångkulturella Botkyrka så var rasismen mycket mer påtaglig än i det kritvita Karlskoga?
Jag kan inte säga att en är mer rasistisk än den andra, men det var mycket mer, det var ett större fokus, och det var, man talade om rasismen och att, om att jag var svart, som att de gillar inte egentligen svarta personer, min mamma och pappa. Men du är okej. Okay. Som att vi hade gjort någonting för att förtjäna det bemötandet. Nu i vuxen ålder vet jag ju att många länder har någon form av kolorism.
Du säger kolorism, alltså någon sorts färgrasism liksom, bland icke-vita personer. Var hamnade du i den här färghierarkin?
Jag hamnade längst ner, skulle jag nog säga, under uppväxten, tidig ålder.
Alltså för att du var svart?
Ja. Men när man väl hittar andra svarta personer i klassen, så har vi en gemenskap, och då var jag inte lika ensam längre. För jag ser inte alla svarta personer och spelat inte med i det här spelet, den här kolorismen. Jag har fortfarande många vänner tills idag som jag lärde känna när jag var yngre, som var lika mörka eller inte alls lika mörka, svarta eller inte, och icke-svarta, som fick mig känna mig trygg.
Men att du fick höra saker om din hudfärg under din uppväxt, alltså både i Karlskoga och i Botkyrka, hur påverkade det dig som person? Började du känna att vara svart, att det var någonting dåligt?
Nej, jag kände inte att det var dåligt i sig, men det kändes som att det definitivt var inte till min vinst. Men som tur är hade jag en mamma som försäkrade mig om att det här är ingenting jag ska lägga någon energi på. Det här är inget fel om mörkhyad. Men det också var väldigt förvirrande. För när man växer upp som liten, man utgår inte från att man är en svart person som barn. Så det är mer om att man blev påmind om sin hudfärg väldigt ofta. Och fortfarande i sammanhang.
Hur märker du rasism idag?
Idag är rasismen absolut inte våldsam. Den är inte lika uttalad. Rasismen jag känner idag är mer särbehandling på en arbetsplats eller om man åker tunnelbana. Man sätter sig på tåget, den 30 minuters lång resa till T-centralen. Det är ingen som sätter sig på de andra tre platserna närmast dig hela vägen. När det händer gång på gång på gång, från att du är 13 till att du är 28 år gammal. Ja, då förstår man att det finns bara en sak det här kan bero på, känner man.
Du tänker att folk vill inte sitta bredvid dig på tunnelbanan för att du är svart?
Ja, 100%.
Kan du känna fel, tror du?
Nej. När man har hamnat i så många konstiga situationer där man antar eller vet att det här var på grund av ens hudfärg, så hamnar man nästan i en form av försvarsläge ibland. Man kanske går över gatan, byter gatan när man går bakom en person för att man tänker att den kommer tro att jag följer efter den för att man har en annan hudfärg. Ja, man måste bara hela tiden bli påmind om att man är annorlunda hela tiden. Man får ha garden uppe lite.
Men du säger att du har garden uppe. Alltså, vad skulle du säga att din hudfärg gör för din personlighet? Hur är det att vara svart i Sverige idag?
Jag tror man som svart person hela tiden går runt och tänker så. Man är medveten när man är den enda, jag i alla fall, när jag är den enda svarta personen i ett rum. När jag kommer till en fest, jag är den enda svarta personen där. Eller när jag ansöker till ett jobb, går in och kollar vilka som är anställda på företaget och ser att det inte är en enda svart person på någon bild. Då tänker man att jag fick inte det här jobbet för att de inte har svarta personer där. Så man, mycket kopplas tillbaka till att man tänker att det är på grund av ens hudfärg. Mm. Vilket det alltid självklart inte är. Det finns andra faktorer. Men man hamnar i den tankebanan ofta att det här är på grund av att jag är svart.
Den här säsongen av Känsligt läge handlar som sagt om vad vårt utseende gör med vår personlighet. Hur vi bemöts på grund av våra kroppar. Och det som mest av allt påverkar vårt utseende är ju vår hudfärg. Problemet är att hudfärg inte riktigt går att jämställa med andra saker i vårt utseende. Hudfärg är så mycket mer än utseende. Framförallt är hudfärg förutsättningen för rasism. Jag kan lika lite som någon annan vit svensk påstå att jag står helt fri från rasistiska reflexer. Hur var det med det där gänget med svarta killar i centrum? Varför gick jag en omväg för att slippa passera dem? Och varför tittade jag extra länge på den här bruna killen som försökte få upp sitt cykellås? Och när jag håller på att bikta mig så kan jag lika gärna erkänna att jag har använt N-ordet i min ungdom. Jag kommer ihåg att jag tänkte att om man använder N-ordet tillräckligt ofta så avdramatiseras det och slutar vara kränkande. Idén att jag som vit man skulle underlätta för svarta människor genom att använda N-ordet, den idén kan man, om man är väldigt snäll, kalla för naiv. Stefano berättar om hur det känns att sticka ut som svart i ett mestadels vitt Sverige. Ändå har Stefano samma hudfärg som sina föräldrar. Hur är det att växa upp i en familj där det bara är du som har en annan hudfärg? Vi ska nu träffa Carlos som är 46 år. Han är svensk men med en chilensk kropp. Han adopterades nämligen från Chile när han var en månad gammal. Sen växte han upp i Sverige med vita adoptivföräldrar som såg helt annorlunda ut än Carlos.
Jag har alltid vetat att jag är adopterad och det har ju varit helt öppet hemifrån. Mina adoptanter, framförallt min mamma, har ju försökt göra mig intresserad av mitt ursprung och så, men som ett slags försvar mot en vit omvärld så har jag slagit ifrån mig sådana typer av tankar och stängt ute dem.
Alltså du har inte velat tänka på att du är adopterad?
Jo, att jag är adopterad, det har jag tänkt på. Men inte min hudfärg. Att den skulle vara annorlunda eller vad det betydde att den är annorlunda. Jag vill ju se ut och vara precis som mina klasskamrater, till exempel. Och det, jag kunde ju inte, jag stack ju ut. Jag betedde mig precis som dem, men det var, fanns ändå en liten skillnad. Som barn kan man nog inte riktigt beskriva den skillnaden. För det finns inte ord för den, men skillnaden finns och den känns.
Vad tänker du att den skillnaden har gjort med dig som person?
Det gör väldigt mycket att man hamnar mitt emellan. Jag har haft en jättefin barndom och växt upp under jättebra förhållanden. Men någonstans så har jag ju sökt någonting. Det är någonting som gör att man dels letar och så stänger man samtidigt av. Och då har jag hamnat mitt emellan.
Kan du försöka beskriva hur det är att hamna mitt emellan på grund av sin hudfärg?
Man blir hela tiden påmind om att man ser annorlunda ut, att man kommer någon annanstans ifrån egentligen. Och det måste man som adopterad hantera från tidig barndom och sen resten av sitt liv. Jag tror att en person som har samma hudfärg som sina föräldrar aldrig har tänkt på det.
Men du var tvungen att tänka på det?
Jag har åtminstone varit tvungen att känna det. För det har känts. Både gentemot mina föräldrar och gentemot omgivningen. Skola, kamrater. Det är en liten molande känsla som finns.
Hur skulle du beskriva den känslan? Vad består den av?
Att jag växt upp i en vit miljö. Och betett mig på ett svenskt så kallat sätt. Men jag blir hela tiden påmind om att jag inte riktigt är svensk eller vit. Det finns en fråga som är, vart kommer du ifrån? Och oavsett vad man svarar så kommer jag alltid följdfrågan, men var kommer du ifrån egentligen?
Mm.
Det är en ganska oförärlig fråga, men att du har fått den genom ett helt liv är, i alla fall för mig, så är det att man är en annorlunda.
Så andra har liksom påmint dig om att din hudfärg är annorlunda, men du själv ville helst vara som dina vita kompisar. Du tryckte undan saker, tolkar dig som alltså saker som hade med din hudfärg att göra.
Mm.
Men sen fick du veta att din mamma i Chile levde. Berätta, vad hände?
Jag hade funderat länge på att söka mitt ursprung. För det kröp i kroppen. Jag har slagit ifrån mig tankarna på mitt ursprung så pass länge. Men till slut så var jag nästan kvävd av det. Jag började fundera mycket mer på min person och hur jag ser ut och så. Och när vi hittade min mamma i januari 2019 så bestämde jag mig ganska snabbt för att åka ner. Och på flygplatsen 2 månader senare så, när jag kramade om min mamma för första gången på då 44 år. Där var den. Där var vändningen.
Mm.
Det var så omtumlande så det går knappt att beskriva.
Vad hände med dig där och då?
Jag omfamnade min mamma och sen dess så vill jag omfamna mig själv också. Och en av de saker jag omfamnar är min hudfärg. Och den är mörk. Och den är fin.
Mm.
Och en av de mest, när saker och ting bara rann ur kroppen, det var när vi satt stora delar av min familj och stora delar av min släkt med morbröder, mostrar och 10-tal kusiner. Vi satt runt middagsbordet. Och alla såg likadana ut som mig. Alla hade brun hud och svart hår. Det blev som ett där ögonblick av klarhet. Är det så här det känns?
Så du kunde omfamna din hudfärg på ett helt nytt sätt?
Ja.
Hur får den känslan sitt uttryck idag?
Just nu så är jag inne i en process där jag försöker återta mig själv, den jag skulle ha varit. Jag vill känna en stolthet över min riktiga person. Och som en del i den, att återta mig själv, det är att ta det namn som min mamma i Chile hade tänkt för mig att heta.
Du ska byta namn?
Jag byter namn. Det ska bara vara några dagar kvar på den processen. Jag skickade in papperna i början på sommaren. Från Claes till Carlos.
Vad är skillnaden på Carlos och Claes?
Det finns mycket Claes i Carlos. Eftersom jag har levt i nu 46 år som Claes. Och jag vill ju inte tappa Claes. Men Carlos är en av pusselbitarna som ska liksom till min person.
Men vad innebär det för dig som person? Alltså vad är skillnaden mellan Claes och Carlos?
Jag är mer stolt.
Carlos är stoltare än Claes?
Ja, över mig själv. Som person.
Både Carlos och Stefano, som vi träffade tidigare i programmet, säger att de är stolta över sin hudfärg. Jag tänker att om jag sa att jag var stolt över min hudfärg så skulle det kännas konstigt. För det första har mörka krafter nu och i historien gjort det omöjligt att säga att man är stolt över att vara vit. För det andra känner jag ingen särskild stolthet över att vara vit, eftersom det är normen, nollläget, standardkulören i vårt samhälle. Vilket också gör att jag aldrig behöver reflektera över min hudfärg. Aldrig försvara den. Aldrig fundera på den. Aldrig känna mig avvikande, misstänkliggjord eller utsatt på grund av min hudfärg. I många hundra år har människor med ljus hudfärg förtryckt människor med mörk hudfärg. Det har såklart konsekvenser och gör saker komplicerade. Till exempel tycker jag att det känns komplicerat att vara vit och göra ett radioprogram om hur det känns att vara svart. Jag vill fråga Stefano om vad han tänker och tycker om det. Temat för känsligt läge i år är kroppen och vad den gör för själen. Och eftersom hudfärgen är en självklar del av kroppen, det som alla ser hela tiden, så kände jag att ett av programmen i det här temat måste handla om hudfärg.
Mm.
Samtidigt så var det lite skraj inför uppgiften att jag som vit gubbe skulle ställa frågor till dig som svart om hur det var svart. Alltså, hur känner du?
Nej, hellre att någon ställer frågor än att någon försöker tala för en svart person eller försöker minimera den svarta personens upplevelser. Jag kan förstå att folk kanske tänker att det här borde kanske vara en konversation mellan två svarta, men hur mycket kan vi lära oss av varandra gentemot hur mycket du som icke-svart kan lära sig av en svart person?
Mm.
Så tänker jag. Som sagt, alltså, som när vi började den här konversationen, från så länge jag minns har jag varit en svart person som har blivit påmind om att jag är svart.
Nu gör jag samma sak, påminner dig om att du är svart. Alltså, kan din hudfärg stå i vägen för dig själv, så att säga? Alltså, att det blir svårare för dig att vara exakt den du vill för att folk har en uppfattning om dig som svart?
Absolut. Det finns ju stereotyper kring alla människor, men det finns stereotyper kring hur en svart person ska vara. Jag får en massa frågor ställda till mig kring andra personer, svarta personer, kring när en svart person har gjort någonting problematiskt som får mycket medieutrymme. Det blir som att jag måste komma med en kommentar, jag måste dela med mig mina tankar kring det här, bara för att en svart person. En vit person har inte lika mycket. Alltså när en vit person gör något och det står i tidningen, ingen ska man fråga dig vad du tycker om det här. Men sånt händer mig. Alltså, bara för att personen är svart.
Uh-huh.
Vi har ingen koppling till de här människorna överhuvudtaget, förutom vår hudfärg.
Det här kanske är en jättekonstig fråga, men vad tror du, om du inte skulle vara svart, på vilket sätt skulle du vara en annorlunda person?
Man vill ju skilja på sin själ och vilken hud man har. Men som svart i Europa tror jag inte riktigt det är möjligt. Om jag vaknade, vi säger så, om jag vaknade med en annan hudfärg och skrev utanför dörren, hade jag 100% varit samma person. Men folk hade behandlat mig annorlunda.
Mm.
Jag hade hamnat i annorlunda rum, förmodligen. Jag hade varit omkring annorlunda människor, förmodligen. Jag skulle inte vilja vara någon annan. Jag skulle inte vilja ha någon annan hudfärg, absolut inte. För som sagt, det har format mig, det är vem jag är. Jag är en stolt svart person. Jag är glad att jag är en svart person. Det är allt jag vet.
Känsligt läge handlade idag om vad din hudfärg betyder för vem du är. Producent var Emilia Mellberg, exekutiv producent David Rune och tekniker Viktor Bergdahl. Känsligt läge görs av Munk för Sveriges Radio. Jag heter Uje Brandelius och tackar för att du har lyssnat.